Väl, välkomna till möte och vi ska börja med bön. Herre, vi tackar dig idag, vi tackar dig för att du har fått, eller att du har gett oss en möjlighet att mötas så här igen. Tack för var och en som är här. Jesus, vi vill stilla våra hjärtan ett ögonblick och bara be att du skulle tala till oss idag, Jesus. Och vi är så behövande människor, Jesus, verkligen. Vi är så beroende av din nåd, av din kärlek, Jesus, och av varandra och hur du är manifesterad i och genom var och en av oss. Tack för din kropp på jorden, församlingen. Herre, välsigna den här stunden tillsammans. Välsigna ditt ord. I ditt namn vi ber. Amen. Uppenbarelseboken 22. Då är man verkligen i slutet av skriften. Men verserna 1 till och med 3. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Intressant att se här att livets träd dyker upp igen så här i slutet på Bibeln. Och i evigheten. Evigheten, framtid. Vi stöter ju på det här trädet redan i första Mosebok 2:9, livets träd. Och vi talade om att Guds plan, talade vi om redan i söndags på mötet, det var att människan, sin skapelse, skulle bli delaktig av gudomlig natur. Och det kunde människan ha blivit genom att äta av livets träd, men istället valde människan att äta av kunskapens träd på gott och ont. Och därmed så kom synden in i världen, fallet blev ett faktum och vi lever i konsekvenserna av det här. Men ingenting hindrar Gud, ingenting stoppar Gud, ingenting i tiden kan på det sättet förhindra hans plan, hans syfte, hans mål. Och vi vet att Gud hade en utrustning, Gud hade en plan att försona människan med sig själv så att människan återigen kan bli delaktig av detta liv som fanns, det gudomliga livet, det eviga livet som fanns tillgängligt genom det här trädet. Så vi ska tala om ikväll livets träd, det eviga korset. Livets träd, det eviga korset. Och korset går ju som vi vet som en röd tråd genom skriften. Och det tar verkligen hand om allting. Jesus står det om i Hebreerbrevet 13:8. Att han förändras inte. Han är densamme igår, idag och imorgon. Och det är intressant att se de här olika perspektiven. När det gäller det förflutna, så på grund av korset så är det inte längre ett problem. Synden har blivit omhändertagen en gång för alla. Vad det gäller nuet så är det jag är som gäller. Jesus kallas för jag är, den evigt existerande guden. Vi har liv i honom just nu på grund av korset. Och när det gäller framtiden så vet vi i 1 Johannes 3:2 att en dag ska det bli uppenbart vad vi egentligen var gjorda till. Vi ser det inte idag. Vi förstår det inte fullt ut idag. Även då vi är nya skapelser. Men då kommer det att bli uppenbart då vi får vår uppståndelsekropp. Så jag tänkte på några olika saker ikväll. Och det första, det var hur korset har tre dimensioner. Vi talade om det här i våras. Jag talade också om det i Moskva. den här helgen. Och de finns förresten tillgängliga, de här budskapen, på Pastor Vladiks blogg. De är på engelska men sen översatta till ryska. Och han berättade att det har varit ganska många besökare, så uppenbarligen så är det folk som lyssnar på dem. Men i vilket fall så talade vi tidigare om hur det finns ett evigt kors som fanns redan i faderns hjärta. Vi rörde väl det här lite grann i söndags. Det är en princip att Gud är försonande och återupprättande i sin natur. Men det finns också ett historiskt kors som är en plats, Golgata i Jerusalem. Där stod det historiska korset som var en manifestation av det som redan fanns i faderns hjärta. Och så sa vi också att det fanns ett personligt kors. Att när det här uppståndelselivet blir verkligt i oss, vi dör till oss själva, som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 15:31, ja, då blir också korsets kraft manifesterat i våra liv. Och här i Uppenbarelseboken 22 och de här första tre verserna, så ser vi att det fanns, livets träd fanns mitt på stadens gata och på varje sida om floden. Så det fanns tre olika träd. Och jag tänker på hur det representerar de här olika dimensionerna. Hur korset tog itu med det förflutna. Korset är också tillräckligt för nuet. Men det är också det som är svaret för framtiden. Och i andra Petrus 1:4 så står det att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och det är genom korset som vi har blivit det. Och därför så står det att var och en som tror på Jesus och vad han gjorde på korset, genom den personen, säger Johannes 7 och verserna 38 och 39, att strömmar av levande vatten ska komma. Och det, vi såg just här att det fanns en flod där med livets vatten. Det är någonting som finns i framtiden. Det är någonting som finns där ovan. Men redan nu är det andligt talat en verklighet genom vad Jesus gjorde på korset. Nämligen att det här livet är tillgängligt för var och en som tror. Och det är också det som Bibeln säger i Johannes 10:10. Att jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Och han säger också i 1 Johannes 5:13 att jag skriver dessa ting för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det här är ett faktum. Att Gud har verkligen gett oss det eviga livet. Och den här floden med livets vatten, den är också en verklighet redan nu, redan här. Och Paulus summerade väl när han säger i Galaterbrevet 6:14 att jag vill bara berömma mig av korset. Liksom allting som vi har, allting som är verkligt för oss, det är det på grund av korset. Den andra saken jag tänkte på, det är att uppståndelselivet övervinner döden. Och nu går vi in i en period när alla löven ramlar av träden. Och man tycker det är på något sätt lite tråkigt det där liksom, därför att det är så fint liksom sommaren och det blommar och så vidare. Men vi vet också att de här årstiderna, de har ett väldigt konkret budskap. Att de på något sätt representerar också vårt liv så tillvida att vi går igenom de här perioderna där det kanske till synes inte ser ut som att vi bär någon frukt eller vi grönskar på det sättet. Men det betyder inte att Gud inte är verksam i våra liv och våra hjärtan. Och jag tänker mycket på just den verksamhet som pågår i naturen också den här årstiden och under vintern, när vi tittar liksom, allting verkar så kalt och sterilt och liksom det är avsaknaden av liv, men det är bara på utsidan. Livet finns verkligen på insidan. Och vi kan räkna med att när våren sen kommer, ja, då kommer livet ut och blomstrar igen. Och så är det också med uppståndelselivet, att vi kanske inte alltid manifesterar det. Vi kanske ibland går genom torra perioder eller sterila perioder. Men vi vet att under ytan så pågår en febril verksamhet och förbereder nästa period av grönska och nästa period av fruktbärande verksamhet, om man så uttrycker det. Och jag tänkte just på hur Jesus i Johannes 11 får beskedet om att Lazarus har dött. Och han gör sig ingen brådska. Han springer inte dit. Han vet exakt hur fadern ska använda honom i den här situationen. Så han kommer så sakta ligga med sina lärjungar. Och de är redan upprörda och säger att han har varit död i 4 dagar. Liksom, det är för sent. Och det är intressant hur Marta var väldigt upprörd. Och hon sa att hade du Jesus varit här tidigare, då hade han inte dött. Och jag tänker på hur vi många gånger liksom anklagar Gud för att han inte tajmar saker och ting rätt. Liksom. Du borde ha gjort det här då och då istället för nu eller senare. Därför att då hade det blivit annorlunda. Och vi på något sätt vill liksom tillrättavisa hans tidsplan. Och det försökte Marta med också. Och folket som stod där runt omkring, de sa i vers 37 där att kunde inte han som har öppnat ögonen på den blinde förhindrat att Lazarus dog? Så de menade liksom att ja, han borde ju kunna fixa det här. Men det är en sak som är intressant, och det var att Jesus ville visa med den här händelsen att han är uppståndelsen och livet. Och han ville verkligen att folk skulle förstå att han verkligen var död. Därför att, om ni kommer ihåg, så står det där att han luktar redan. Liksom en död kropp börjar ju lukta efter den, det var 4:e dagen. Och han sa liksom, kom närmare allihopa. Så jag vet inte vad det var för lukt som kom ut från den här graven när de rullade bort stenen. Men han ville på något sätt att de skulle förstå allvaret i synden, i döden. Och att han i egenskap av Guds son har övervunnit synden och döden och är livet, som det står i Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Och det är fantastiskt att tänka på hur Jesus uppväckte Lazarus från de döda. Han förhindrade inte att han dog, utan han lät honom dö och sedan uppväckte han honom från de döda. Och det finns en bild här på något sätt också för våra liv. Nämligen att många gånger så låter Gud oss dö till någonting. Han kunde gripit in mycket tidigare, tycker vi, och gjort sig eller gjort så. Och hindrat att vi dog. Eller hade han bara varit där tidigare, så hade det aldrig blivit så som Marta sa. Men Jesus visste vad som skulle hända. Och han medvetet dröjde kvar. Han medvetet väntade så att människor verkligen förstod att utan död finns inget liv. Utan graven finns ingen uppståndelse. Och det var det som var hans poäng i det här. Och jag tänker på hur det står i andra Korinthierbrevet 4:7, att vi har skatten i lerkärl. Och det här lerkärlet, det blir krossat då och då. Men när det blir krossat, då kommer också den här skatten fram, som är uppståndelselivet. Och det tredje och sista jag tänkte på, det var hur det fullbordade verket flödar. Och i Hesekiel 47, de första 8 verserna, Hesekiel 47, 1-8, så talas det om, Hesekiel talar mycket om tusenårsriket. Och det gör han också där. Och han talar om en källa som rinner åt alla väderstreck. Gud tog med honom till en plats där vid templet. Och i vers 7 så står det där att jag såg många träd. Och jag tänker återigen kommer det här med trädet tillbaks. Liksom den här principen. Därför att korset kallas ibland för trädet. Bland annat Petrus kallar det för att korset är trädet. Och det är på ett sätt livets träd. Därför att där kommer uppståndelselivet fram. Och han sa här att jag såg många träd. Men i vers 3 så ser han också en man med ett mätsnör i handen. Och han mätte 1000 alnar. Ups, gammalt längdmått. Och han mätte ute åt öster. Öster talar alltid om uppståndelsen. Liksom han talar om uppståndelselivet. Och han mätte 1000 alnar. Då står det att vattnet räckte upp till vristen. Och det är intressant liksom ibland. Så, eller i början så är vi inte på det sättet helt övertagna av Gud. Han räcker bara upp till vristen på det sättet. Och det är okej. Därför att i det ögonblick som vi tror så säger Bibeln i Kolosserbrevet 2:10 att vi är fullkomliga. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:3 att vi är dolda i honom. I andra Petrus 5:21 att vi är rättfärdiga. Det sker automatiskt och liksom det är vår ställning. Det är de vi är i Guds ögon. Men erfarenhetsmässigt så räcker vattnet bara upp till vristen. Vi bara vadar i det här livets, i uppståndelselivet så att säga. Men sedan så står det att han mätte till 1000 alnar till. Och nu helt plötsligt så går vattnet ända upp till knäna. Då är det lite mera allvar här liksom. Gud, vi upplever uppståndelselivet mera än tidigare. Och tänker på hur vi då också blir mera beroende av bönen. I Hebreerbrevet 7:25 står det att Jesus är vår överste präst som har en förbönstjänst för oss. Och vi är ett prästerskap som gör tjänst inför Gud. Och där är det också så att bönen är så viktig. Så oerhört viktig. Och det blir den också när vi lever mer och mer i det här uppståndelselivet. Och det går upp till knäna. Men ibland så vet vi inte hur vi ska be. Men även där så skyndar Gud till vår undsättning. Och i Romarbrevet 8:26 så står det att anden suckar för vår räkning. Liksom att vi ibland är vi så bekymrade över att vi faktiskt inte kan be ordentligt. Men Gud säger att jag vet också om den problematiken. Men anden ber för oss. Anden ber inom oss. Anden suckar för vår räkning. Så det räcker. Ibland liksom, ni vet, man inte orkar be. Man bara suckar. Och Gud hör också den bönen. Men så står det att den här mannen här med mätsnöret, han mätte till ytterligare 1000 alnar. Och står det liksom att det här vattnet, det gick honom över huvudet. Och tänker på liksom hur vi kommer till den platsen när Kristus är allt. Paulus, aposteln Paulus, kom till den platsen i Galaterbrevet 2:20 när han sa att nu är det inte längre jag som lever utan Kristus som lever i mig. Och det är just det som det här talar om, att liksom uppståndelselivet är så totalt manifesterat i vårt liv att det är ingenting av oss som är synligt. Du vet, när vi går i vattnet upp till bristen liksom, allting är synligt, men okej, jag är kristen, jag vandrar med honom. Det går upp till knäna, jag har blivit mer och mer beroende av bönen, jag börjar förstå bönen och jag lever i detta. Men nu helt plötsligt är jag helt övertagen av det här och det är ingenting kvar av mig, utan det här floden, det här livets vatten, sköljer över mig helt och hållet. Och vi lever i det fullbordade verket. Och livets träd förkastades av Adam och Eva. Paradiset stängdes. Men Gud blev inte tagen på sängen. Han är inte beroende och han hindras inte av tiden eller rummet eller synden eller människans olydnad. Hans plan fanns där från evigheten dåtid, att vi, hans skapelse, människan som var skapad till hans egen avbild, skulle bli delaktiga av gudomligt liv. Och nu är vi där på grund av korset. Och redan nu kan vi uppleva det här livet. Men än mer kommer vi att göra det i framtiden. Och korset, som också är det här livets träd, det fanns i lustgården, men det förkastades där. Men vi har tillgång till det nu. Var och en som tror på korset, som det står i första Korinthierbrevet. Och där står det att korset är en dårskap för den som inte tror. Men för oss som tror så är det en kraft. Och det är fantastiskt att tänka på hur korset har tagit hand om det förflutna. Det har tagit hand, eller tar hand om nuet. Och det tar också hand om allt vi behöver vad det gäller framtiden. Och här i evigheten så såg Johannes den här synen om en flod med livets vatten. Och den utgick från Guds och Lammets tron. Men mitt på den här gatan som gick genom staden, Nya Jerusalem, så fanns det här livets träd. En mitt på gatan, en på varje sida, som representerar korsets tre dimensioner. Dåtid, nutid, framtid. Och står att bar riklig frukt. Och trädens blad gav läkedom åt folket. Ingen förbannelse ska finnas mer. Och Lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Vilken fantastisk plats att vara på. Och allt detta har vi tillgång till på grund av vad Jesus gjorde på korset. Och livets träd kommer att finnas där och vara tillgänglig. Men redan nu så kan vi äta av den här frukten. Därför att korset har försett också oss genom den helige ande som är en förstfrukt, står det i Romarbrevet 8. På vad som ska komma. Så att genom den helige ande så kan vi redan nu smaka livets träds frukter här. Och det är fantastiskt. Amen.